Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika larmbolag men valde därefter Säkra Larm. Vi gillade Säkra Larms koncept med att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna. Samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar varmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Larm. Besök säkralarm.se, du med!
Hej kära lyssnare och varmt välkomna till denna veckas avsnitt av podden Två låtar och en kändis. Där vi idag möter en av Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna, men som också gjorde sig känd världen över. Men här hemma i Göteborg så är han också en av IFK Göteborgs mest kultförklarade spelare under smeknamn som bland annat Johnny Brottom och Kaldebäcksexpressen. Medan han i Italien blev Il Ciclone. Det blev 47 landskamper och 13 mål och hela 9 år som proffs ute i Europa i klubbar som bland annat Empoli och FC Bayern München. Han blev också allsvensk skyttekung, tysk ligamästare och har SM-guld och såväl svenskt cupguld med IFK Göteborg. Låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Johnny Ekström.
Ja, tack så hemskt mycket.
Du, äntligen fick vi till den här intervjun. Vi har ju tjötat om det här ett tag, men tiden går ju.
Ja, jag har ju tackat nej innan till sådana här poddar och så, men nu så börjar jag bli lite mer van med det, så till slut så tjötar ju du så jävla mycket så jag var tvungen att säga ja.
Ja, nej, det är inte bara jag, du vet alla de här, Dennis Schiller och Lundblad och Kristensson och allt vad de heter, de sa, Anders, du måste ju ha med Johnny i podden.
Jo, det är ju mina kompisar så de stöttar mig.
Ja, du, hur står du till med Johnny idag?
Ja, jag mår bra. Alltså jag tycker jag har det bra. Så bra man kan ha det.
Mm. Du jobbar här på HSB i Eriksberg?
Ja, jag har jobbat här nu i... Det har blivit 11 år faktiskt som jag jobbar på HSB Göteborg som områdessamordnare. Då.
Mm.
Och jag trivs jättebra med det jobbet. Därför det är fritt och bra och man sköter sig själv. Mm. Det är underbart.
Och du tar cykeln till jobbet varje dag?
Ja, det gör jag. Jag får ju hålla igång. Det blir ju 12 kilometer en väg då. Så det blir ju 2,5 mil om dagen som jag liksom tränar. Och jag känner att jag behöver det. Därför det är ju som ett gift som man har i kroppen. Liksom, och hålla igång även om man har slutat spela fotboll då.
Mm. Hur är det med fotbollen idag? Följer du den någonting?
Ja, jag följer Inte lika mycket som förr, men jag följer ju absolut IFK Göteborg och sen så även italienska ligan och Premier League och det här. Så jag har rätt bra koll faktiskt.
Mm. Ja, jag försöker följa det själv också så där lite grann, men man har ju inte riktigt samma intresse på samma sätt längre.
Nej, det blir ju så. Det är ju roligare när man är med själv och roligare att titta på fotboll om det är någon som man känner liksom. Och nu är ju alla så gamla som man får ju kolla på om de är tränare istället.
Ja, så är det. På tal om tränare, vad tycker du om det här med IFK Göteborg och Roland Nilsson och nu Mikael Stare?
Nej, jag tycker det var rätt och ta dit Stare om man säger så, därför att ja, tyvärr så blir det ju så att man kan ju inte ge 20 spelare sparken, utan det blir ju så att tränaren får gå liksom, om inte resultaten kommer.
Mm, mm. Vad är det som Stare tror du kan tillföra IFK Göteborg som Rolle kanske inte lyckades med fullt ut?
Nej, jag känner ju Stare lite grann då, i och med att jag jobbade uppe på Kamratgården för IFK då, som talangutvecklare, så jag har väldigt goda erfarenheter utav han. Han är en riktigt, riktigt proffsig tränare och modern. Och liksom hans entusiasm smittar av sig på spelarna. Så jag tycker det är ett riktigt bra val.
Mm. Han är rätt gubbe att skapa ett bra omklädningsrum också dessutom kanske.
Ja, han är alltid liksom så positiv och energisk och engagerad. Och det smittar ju av sig, det gör det.
Mm. Då hoppas vi att det smittar av sig till en bra placering för IFK Göteborg här.
Ja, absolut. Det kan ju inte gå sämre om man säger så.
Nej, det är en sån klubb, så har man ju stora förväntningar på sig.
Ja, man ska ju vara med i alla fall och slåss där uppe i toppen varje år, så är det ju.
Mm. Du, om vi backar bandet till din uppväxt. Du startade ju din karriär i IFK Göteborg redan som knattespelare.
Ja, faktiskt. Jag är nog den enda som började i IFK Göteborg och spela fotboll. Medan vissa andra som Dan Corneliusson kom när de var 11-12 och sånt där. Så jag började ju faktiskt i IFK Göteborg 1972 när jag var 7 år gammal. Men då fick man egentligen inte börja, utan det första lagen som IFK hade på den tiden var ju, då var man 10 år när man fick börja spela. Så jag fick börja spela med någon som var 3 år äldre. Därför de tyckte väl att jag var så ville verkligen spela fotboll. Så jag började med de som var 3 år äldre än mig själv då 1972. Och då kom jag ihåg att jag fortfarande sparat det medlemskortet som jag har hemma. Och det kostade att vara med 2 kronor per år. Det är ju rätt speciellt.
Ja, det får man lov att säga.
Ja.
Och sen tar du dig hela vägen upp till A-laget.
Ja, det är så här efterhand så tycker man det var ju faktiskt grymt gjort.
Ja, det var det verkligen. Jag spelade ju under dig. Jag var ju med i 67-erna och du i 65-erna. Och ja. Redan då var ju du väldigt känd för att ösa in mål.
Jo, jag gjorde ju väldigt mycket mål. Det gjorde jag.
Ja, du slog ju igenom med dunder och brak och det tog dig sen ut till proffslivet.
Ja, jag slog igenom. Jag kom ju upp i A-lagstruppen 1984 då och sen fick jag vara med där och liksom lära mig. Så 85 var kanske med hälften av matcherna i Allsvenskan och sen 86 med Europacupen, Champions League då, så slog jag igenom ordentligt med, ja, mot Aberdeen och Barcelona och de här matcherna.
Mm. Det var väl i samband med att Mats Gren blev proffs som du tog platsen jämte Torbjörn, va?
Ja, det kan, ja, precis. Det kan man säga.
Och sen så bar det av till Empoli.
Mm. Ja, det var ju helt fantastiskt att komma till italienska ligan. Det var ju det man inte drömde om, men det var ju det bästa man kunde gå till på den tiden. Och där var ju alla de stora utlänningarna som Maradona och Platini och Boniek och ja, alla de stora var där. Och så få komma dit och spela bara i italienska ligan, det var ju hur mäktigt som helst.
Mm. För på den tiden så berättade Strömberg när han var med här i podden också att då var det ju bara 2 utlänningar per lag man fick värva, va?
Ja, precis. Det var ju bara två utlänningar per lag. Och England, eller hela Europa hade ju då. Men England, de hade lite speciellt. Då var det två utlänningar i varje lag. Men då var man tvungen till att ha gjort minst 20 A-landskamper för att man skulle kunna få chansen att få ett proffskontrakt i England. Då.
Ja.
Det är ju helt annorlunda nu.
Mm. Ja, nu känns det som att idag kan du bli proffs bara du har rätt agent.
Ja, precis.
Hade du agent på den tiden?
Ja, det hade jag faktiskt. En av de första agenterna, Börje Lands, hette han.
Mm.
Och jag tycker han... man visste inte så mycket då, men jag tyckte han skötte och gjorde det ett riktigt bra jobb.
Mm. Men du, när du var där i Empoli, det var ju inte bara en fotbollskarriär du fick. Du fick också en livskamrat.
Ja, absolut. Jag träffade ju min fru där, som Marinella, som jag har varit gift med nu i 31 år. Så ja, det kan man verkligen säga att jag gjorde.
Ja. Så Italien är lite som ett andra hemland, eller?
Ja, det är det ju absolut. Jag är ju där 2-3 gånger om året och ja, Marinellas släkt bor ju kvar där nere, så jag är väldigt mycket där nere.
Mm. Maten, kulturen?
Ja, maten, kulturen och mentaliteten. Och ja, det är suveränt.
Ja. Hur har det gått för dig i det här med covid-19? För det har ju påverkat oss alla på ett eller annat sätt.
Nej, det har gått bra. Vi har klarat oss, vi i familjen i alla fall. Och nu har man ju fått första sprutan här och ska ta den andra. Så ja, det känns ju absolut så att det går åt rätt håll och man känner sig ju lite mer positiv och glad nu.
Mm. Du är positiv och glad, det tänker jag också när man tänker tillbaka återigen lite grann på det där med uppväxten. För det var ju mycket minnen på det här Vallala plastgräs och det var tältet och det var ja, hela den här biten. Men det var ju också lite grann när man bortser från fotboll, så var det ju musik och det var friller. Och här har vi ju dig då med frille, tänker jag. Då har vi ju alltså syntfrissan, vi har hockeyfrillan och sen har vi Tintinfrillan på det också.
Ja, precis.
Där började detta med syntfrissan.
Ja, det började ju då på 80-talet med syntmusiken och så. Ja, jag gillade ju syntmusik och då hade man ju dem som idoler och så tänkte jag att jag ville ha samma frissa som de som var med i syntgruppen.
Vilka grupp hade du där?
Nej, det är ju Depeche Mode. Stort sett allt som kom då i syntväg på 80-talet.
På den tiden så var det ju lite så att antingen så skulle man vara syntare eller så skulle man vara hårdrockare.
Ja, så var det. Så jag fick ju stryk några gånger när jag var på stan med syntfrillan av hårdrockarna.
Ja.
De sa ju det, var ju guys var rock'n'roll och blåbit var disco.
Ja, men diskot funkar ju rätt bra uppenbarligen.
Ja, bättre än hårdrocken i alla fall.
Och så kom snusen in i bilden också. Var det Strömberg som lärde dig att ta 7
påsar under läppen? Nej, det var det. Jag började väldigt tidigt. Det var en kompis i Kallebäck som heter Birger. Han var 3 år äldre än mig och han snusade. Och då tyckte jag det var så fräckt och ville vara som han. Så jag började också. Liksom. Och sen, tyvärr så har jag aldrig slutat efter det.
Nej. Började du med den här generalsnus då som vi alla gjorde, eller?
Nej, Rappé. Göteborgs Rappé.
Ja.
Det var hans snus och då blev det min också.
Ja, ja. Och sen började ju hela IFK Göteborg med det på 80-talet. Så det var ju inte någon som nästan som inte snusade.
Ja, då var det ju liksom... det var i alla fall mer än hälften som snusade i vårat lag, i pojklaget i alla fall.
Ja, ja, absolut. Du, och den här snabbheten... som du alltid har, eller det har ju alltid varit liksom ditt signum på något sätt. Är det en medfödd grej eller är det så liksom att du har jobbat hårt på det?
Nej, det är ju absolut, det är ju medfött från början och sen så har jag ju jobbat mycket mer på det än vad folk kanske tror, så ingenting, så är det ju ingenting ju gratis.
Nej, absolut. Du fick finslipa din teknik där.
Ja, jag var ju med lite grann i friidrott och fick lite löpteknik och så. Sen så tränade jag mycket själv också i garaget och körde starter och och sånt när vi var lediga från fotbollen. Och ja, jag höll igång det, om man säger så.
Mm. Då tänker jag så här att vi måste ju komma in på det, för vi får reda ut den där historien. Hur var det nu? Du mötte ju hon, den här...
Marilyn 80, ja.
Ja, exakt. Ja. Och det finns ju, det går ju massa historier att du vann över henne på 30 meter och någon säger 100 meter och någon säger att du bara hängde med. Och hur är det där? Hur gick det till?
Nej, det var ju det. När vi var på träningsläger på Kanarieöarna så var hon ju där och tränade. Hon sprang omkring på pisten där och tränade och sånt där. Och sen så var han Tilly, tror jag, hennes tränare hette. Och han var ju från Italien och var väldigt fotbollsintresserad. Så ja, vi liksom snackade italienska och sånt där då. Och sen så var det någon reporter från GP som var med då också. Och så föreslog väl han att... eller han föreslog att vi skulle testa att springa 100 meter då.
Mm.
Men det var ju 100 meter, men det var ju de första 30 som var viktiga, om man säger så.
Mm.
Så jag fick ju låna ett par spikskor utav han tränaren där, Tilly. Och så gick hon med på det, eller han sa väl till henne att hon skulle springa mot mig, om man säger så.
Ja.
Så och jag med de här spikskorna, jag fick ju världens grepp liksom, och jag kände bara, herrejävlar, jag var ju taggad då när jag skulle möta henne liksom. Så jag tog i allt vad jag kunde då, så jag drog ju ifrån henne, och jag hade säkert vunnit på 100 meter också, men det räckte med 30.
Ja, ni tävlade på 30 meter.
Ja,
ja. Och där slog du henne?
Ja, ja.
Och hon är ju ganska välmeriterad.
Jo, hon var ju världsetta på 100 meter och i flera år och sånt här. Men ja, jag var snabb jag också.
Ja, det får man ju lugnt säga. Du, vi ska gå tillbaka lite grann här nu till ämnet musik. För det är ju delvis det den här podden handlar om, även om det inte bara är det. Men jag måste ju fråga dig, vilket är ditt första minne som du har till musik överhuvudtaget? Från det att du var liten?
Ja, det är ju absolut Divo. En grupp som heter Divo som hade en syntgrupp då. Första syntgruppen egentligen. Som jag körde säkert. Ja, det var den enda skivan jag hade, så jag körde den, lyssnade på den varje dag, den LP'n då.
Den körde du så den ekar i veckan hemma i Kallebäck.
Morsan och farsan var så trötta på att höra på den så de bara spydde när de... Ja.
Ja, det är ett härligt minne ändå.
Ja.
Mm. Du har ju varit proffs i en massa olika klubbar, eller massa, men ett par i alla fall, och 9 år ute i Europa. Och bortsett från all fotboll du har fått ta del av där, så tänker jag att du måste ju ha fått del av massvis av häftig musik också.
Ja, absolut. Mest italiensk musik då, med... Nu var ju inte jag så där jätteintresserad, utan jag lyssnade ju mest på musiken, men mycket italiensk musik i alla fall som jag tyckte om jättemycket.
Mm. Ja, men det kan jag tänka mig. Och var du på några konserter utomlands där någon gång liksom och sånt där?
Nej, det var jag inte. För vi kunde inte visa oss, eller man kunde ju visa sig, men det var liksom svårt att gå på konserter. Ja, för man blir ju igenkänd och sånt där, och så det blev ut så var ingen lugn och ro liksom, att man kunde lyssna på musiken något speciellt.
Nej. Hur är det, på tal om det där med att bli igenkänd, hur är det idag? Blir du igenkänd här hemma? Kommer folk fram och vill köta med dig?
Ja, det händer faktiskt. Inte lika ofta som förut, men jag tycker svenskarnas mentalitet har ändrats lite grann, och de är mer öppna och ja, de kommer gärna fram och pratar och tjötar lite grann. Så det är bara när det händer nu, det är ju bara roligt och positivt. Så.
Ja, det är ju många som har många goda minnen från dig och de övriga gubbarna i Blåvitt under hela 80- och 90-talet här.
Ja, det är det säkert.
Du, sen är det ju så här också att du var nära på, jag vet att det här är upptaget många gånger med dig, men jag vill ju reda ut det också naturligtvis. Ett 8-årskontrakt med Barcelona, det är ju liksom inte vem som helst som blir erbjuden det.
Nej, det var ju fantastiskt när jag blev erbjuden det och även skrev på ett kontrakt som var säkert 15 sidor långt liksom, men... Sen var det ju en liten klausul där att det här kontraktet gällde från och med den 15 juni, om man säger så. Och jag skrev ju på det i april eller någonting sånt där, april, maj. Men de ville ju ha mig liksom. De ville ju ha mig till 100% i och med att, ja, de ville det. Men sen så liksom dagen innan då, när vi var uppe på träningsläger med Blåvitt med, i Norrland, så kom Gunnar Larsson fram till mig och sa det då, att de hade just köpt Gary Lineker då. Och i och med det så blev ju mitt kontrakt inte giltigt.
Mm. Man kan ju bara leka med fantasin hur det hade gått om du hade skrivit på det för Barcelona.
Ja, det är klart att man kan ju leka med det, men ja, det är som det är liksom.
Det är som det. Och sen så var det ju så att i en viss klubb någonstans så var det någon kille som sprang och drog bollen kulorna fram och tillbaka, och du säger, ja, det... till Strömberg, ja, det finns någon Zidane här tror jag han heter eller något sånt där som...
Ja, precis, det var ju Zinedine Zidane då som var med mig när jag spelade i Cannes, och då var han ju bara en ung kille, han var säkert 18-19 år eller någonting, och han höll ju på träningarna med sulfinter och dribblade och sånt här. Men jag trodde ju aldrig han skulle bli någonting där, för han, jag har ju sett 100 sådana innan som kan liksom dra lite sulfinter och på träningar och sånt här, men sen när det är i skarpt läge så klarar de inte av det, och men ja, han var ju en av dem som han klarade ju av det.
Han gjorde ju det. Ja. Ja. Vi ska faktiskt återigen tillbaka nu här lite granna till musikens värld, och du ska vi leka lite med din fantasi här, Johnny, för att nu är det så här att du ska få åka till en öde ö, och du får bara välja en enda platta och ta med dig till en öde ö. Mm. Vilken skulle det bli?
Ja, det blir ju Dibos platta i så fall.
Blir den?
Ja, det blir den.
Du återupplever lite gamla barndomsminnen där på den här röda ön.
Ja, det kommer jag göra. Och det var ju den enda plattan jag köpte också, om man säger så. Jag hade bara en platta.
Det var din första enda platta.
Ja, jag var första enda platta.
Ja. Du, då går vi vidare i den genren här nu, för att nu är det så här att du går hemma och så går du där och softar och chillar. Och rätt vad det är så kommer det en låt på radion som du bara känner, nej, inte en chans. Jag stänger av.
Ja, ja, jag vet inte. Det var ju någonting med vad heter den här, med Darin eller någonting. Ja, det var en låt som Darin har gjort, tror jag.
Jaha.
Som, han säger samma sak liksom, 150 gånger, så ja, jag blir bara trött när jag hör den liksom.
Då åker radion av.
Ja, då åker den, stängs av.
Ja, det är underbart. Du, sen är det så här, vi ska ta en till innan vi kommer fram till ditt första låtval, och det är det så här att du är nu hemma och ska ha en middagsgäst, precis vem som helst, död eller levande, det är bara fantasin som sätter gränserna där. Vem hade det varit, vad hade ni käkat och vilken låt hade fått vara med på den här middagen?
Oj, ska det vara musiker då? Eller
nej,
vem som kan, helst?
Nej, vem som helst.
Ja, det är ju en jättefråga det här. Men, nej, men det skulle vara roligt att träffa och käka med Zinedine Zidane igen faktiskt.
Ja.
Det hade varit riktigt roligt.
Ja, sitta och köta lite.
Ja, sitta och köta lite.
Vad hade du bjudit han på till middag då?
Ja, då hade han ju fått någon pastarätt. Det första, och sen någon köttbit.
Ja. Och så vilken låt hade fått ligga där och sippra i bakgrunden?
Ja, det hade ju varit någon fransk låt med Johnny Hallyday, tror jag han hette.
Ja. Ainsi vivait Tennessee. Le cœur en fièvre et le corps démoli.
Avec cette formidable envie de vivre. Han var en riktig fransk smörsångare.
Ja. Det hade passat bra till era middag där.
Ja, det tror jag.
Du, nu ska vi se. För nu är det nämligen så här att jag är extremt nyfiken på ditt första låtval. Vad det skulle kunna vara. Vilken låt är du har valt? Och inte minst varför?
Nej, det är ju en av de första syntgrupperna då. Divo med låten Whip It.
Den blir ditt första låtval?
Det blir min första låtval.
Ja, och varför har du valt den?
Nej, det är ju så mycket minnen och sen så när den kom så jag tyckte det var så fantastiskt och jag liksom jag kunde lyssna på den liksom 7-8 gånger i rad och ja, det är mycket minne är det helt enkelt.
Då kör vi den låten här nu tycker jag. Du Johnny, vad kände du nu när du hörde den här låten?
Ja, den var underbar att höra och det väcker en massa gamla minnen som ja, roliga och fina minnen.
Och på tal om många roliga fina minnen så ska vi komma in på någonting som nu heter många klassiska citat ifrån Johnny Ekström. Det här med spaghetti, det har man ju liksom, det är också något du är förknippad med.
Jo, det har ju blivit så.
Den är det ju sant?
Ja, den är sant. Det är den. Det var en, uppe på Kamratgården så var det en reporter från GT tror jag som frågade om jag kunde vara italiensk ord. Liksom. Och då svarade jag, nej jag vet inte ens vad spaghetti heter.
Det är världsklass.
Ja, jag vet inte, men jag tycker inte den är så rolig.
Nej. Men det finns en till där också med landslaget när du är ute och äter kött i Australien och du får frågan om du vill ha ditt kött medium och du svarar no, large.
Ja, så var det också.
Den är också underbar.
Ja. Sen har jag faktiskt en till. När vi var i Israel så skulle jag beställa en pizza. Så vill jag ha en capricciosa eller jag vill ha champinjoner på då. Så,
ja.
Så jag sa ju det då. I want to have a pizza with champions, sa jag då. Och kyparna kollade på vad är champions liksom. Och det var ju champinjoner då. Det heter ju, ja. Vet jag nu då, det heter ju mushrooms på engelska då. Men. Så det är lite sådana grejer som har hänt.
Ja, jag vet att Glenn Hussein någon gång tror jag det var som berättade att ni satt jämte varandra eller någonting sånt där när ni var ute och åkte buss och så.
Ja.
Och det är ett gäng kossor
ja.
På sidan där som så sa du liksom att tänk vad gött de har det. De är bossarna. Från ingenstans.
Ja, jag satt ju där på bussen och kollade ut genom fönstret liksom, och så tyckte jag att de hade det gött där liksom. De bara äter och skiter och tar det lugnt liksom.
Så skulle man väl kanske vilja ha det egentligen ibland.
Ja, ibland i alla
fall. Ja, i alla fall. Sen har jag hört att du är flygrädd, stämmer det?
Jag gillar ju inte att flyga, men jag är ju inte flygrädd om man säger.
Nej, jag tänkte du har ju liksom flygit och fart runt hela världen.
Ja, precis.
Men när vi ändå är inne på att fara och flyga och det här Italien åter och att du Diego Maradona, som nyligen för övrigt också lämnade oss tyvärr.
Mm, verkligen.
Men det var en spelare du träffade där nere under din tid i Italien, och dessutom så fick du ett antal julkort.
Jo, han skickade julkort till alla utlänningar då i italienska ligan varje år, och sen så hade jag ju förmånen att träffa han och även spela mot han rätt många gånger faktiskt. Och han var ju, jag tror det var tredje matchen eller någonting jag spelade ner i Italien, så spelade vi mot Napoli borta då. Det var ju på San Paolo stadion med 50 000 åskådare och sånt här. Så när jag sprang där och värmde upp innan matchen, så sprang han över på våran planhalva liksom och hälsade på mig och ja, hälsade mig välkommen och lycka till och sånt här. Och då var det ju liksom hur stort som helst, för jag tänkte vad fan Maradona, vet han vem jag är liksom. Så det var mäktigt, det var det.
Det är ju så att han också har nämnt dig i något sammanhang att han skulle komma ihåg någon svensk spelare ifrån Italien, och då var det just Johnny Ekström.
Ja, han sa ju det, att jag är ju Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna, och det var jag ju inte, men jag kan ju förstå ändå att han tyckte det, för han hade ju sett mig när han, ja, han, jag var väl den spelare, svenska spelare som han hade sett mest av i Europa, om man säger så, när vi spelade mot Barcelona i Europacupen och sen i italienska ligan. Och sen var han ju med i en turnering i Tyskland också, Argentina, och då gjorde jag en jättebra match mot tyska landslaget. Så det var ju nog helt enkelt så att han hade sett mig mest av alla svenska spelare. Så det är ju inte så konstigt att han sa det då.
Nej. Finns det någonting som du känner så här i din karriär att du ångrar någon klubb som du har skrivit på för, eller?
Ja, det är, så är det ju. Man ångrar ju alltid väldigt, eller väldigt, ångrar. Man ångrar, jo det gör man faktiskt. Jag hade kunnat gjort andra val.
Mm. Vilken klubb är det du ångrar då?
Nej, jag tänker på kanske istället för att gå till en mindre bra klubb i italienska ligan, så skulle jag gått till en klubb där, ja, som spelade mer offensivt, som...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Helst tror jag att engelska ligan hade passat mig jättebra med fyrbackslinjer och höga fyrbackslinjer som man kan komma in bakom där. Och så det ångrar. Jag kunde ju välja då mellan Bayern München eller Tottenham. Och så då ville jag ha med bägge två då, men då valde jag Bayern München och där skulle jag nog valt Tottenham istället.
Mm. Nej, då blev du ligamästare med Bayern München.
Jo, det blev jag ju, men ja, jag är lite ångrad att jag inte fick spela i engelska ligan med fyrbackslinje. Och i Tyskland var det ju mycket libero och man mot man och sånt här. Och det passar ju mig också, men just då blir liksom fri med målvakten, då är det bättre med att spela mot sådana som har fyrbackslinje.
Lättare att komma emellan där,
ja,
på djupet.
Ja, och så rätt på målvakten om man säger så. Mm.
Vilken var din bästa tid som fotbollsspelare?
Nej, det var nog i början där faktiskt. När man var som bäst tycker jag man var när man var 19, 20, 21, 22 sådär. Mm. Man var ung och fresh. Och men där var man ju liksom entusiasten och man hade ju liksom allting liksom kom automatiskt. Sen så när, även 91, 93 då med Blåvitt när vi var med i de första Champions League och sånt där. När man var 26-27 då hade man ju liksom en annan erfarenhet och en annan rutin och man var även, det var också en riktigt bra ålder faktiskt. Mm. Så det är väl de två bästa perioderna.
Mm. Kunde du känna någon gång liksom att du egentligen borde varit med där i VM 94?
Ja, absolut. När det gick så, ja, det gick ju så bra om man säger så, så det är klart att man har funderat på att man hade kunnat vara med där och så är det ju. Mm.
Du var ju med och tog Sverige till VM 1990 genom ett viktigt mål som du gjorde i kvalet där 1989 som också blev klassiskt.
Ja, det har blivit klassiskt och det var ju roligt att se det nu också när man kollar på EM här, för jag tror att SVT hade det som, eller de hade det som vignett då, och det var jätteroligt att se det för ja, det var roligt att se. Och det gick ju undan där också.
Ja, det gjorde det. Du Johnny, angående musik och det här med fotboll och IFK Göteborg. Du och jag är ju i eran Heja Blåvitt med Skytts. Men nu för tiden så är det ju Snart skiner Poseidon med Joel Alme. Vilken utav dem sätter du som nummer ett?
Ja, bägge två är ju underbart fina, men det blir ju, det blir trots allt Heja Blåvitt.
Heja Blåvitt, Heja Blåvitt, nu ska vi mot toppen gå.
Det var ju den du själv har sprungit in till vid ett antal gånger.
Ja, och det är ju den man har växt upp med när man satt där på Nya Ullevi när A-laget sprang in, så var det ju den som gällde.
Mm. Kommer du ihåg vad publiken sjöng om dig på Ullevi?
Ja, det kommer jag ihåg. Det var väldigt, ja, väldigt roligt när de sjöng den. Det var ju liksom Johnny Ekström går på vatten. Tjalalalalalalalala. Den var underbar.
Ja, det är inte alla som får sådana epitet utav publiken.
Nej, verkligen inte. Och så ja, på den tiden också. Det var inte så vanligt med såna personliga hejaramser om man säger så. Så.
Nej.
Ja, det var så här i efterhand, så det var ju mäktigt även då, men så här i efterhand så är det ju fantastiskt mäktigt.
Mm. Jag hade Thomas Ravelli här i podden och han berättade ju bland annat om alltså hur utsatt hans position var som målvakt och liksom hur publiken många gånger stod och skrek ganska ganska brutalt hemska saker.
Mm.
Som typ att Thomas Ravelli har cancer och ja, men du vet massa ja. Såna här sjuka grejer. Har du fått uppleva den här typen av skit?
Nej, inte så. Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Därför, men som målvakt är man ju mer utsatt om man säger så. För han står ju där i målet hela tiden och har liksom motståndare, fansen på bredvid sig. Så jag har ju inte varit med om sådana hemska saker om man säger så. Men det är klart att man har ju blivit utbuad och sånt här. Eller hela laget har blivit utbuad och det det är ju absolut, jag förstår ju att de gör det, men det är ju absolut ingenting som hjälper den att bli bättre.
Nej. Nu tänker jag, när vi ändå är inne på det här med publik och så, och när vi är i det här med EM och det som händer i matchen med, i mellan Danmark och Finland, med Eriksen där.
Mm.
Du såg incidenten.
Ja, jag såg det live där, det var ju fruktansvärt.
Vad kände du i en sån stund?
Nej, jag kände bara när det hände så blev jag bara liksom, jag blev arg helt enkelt. Jag blev förbannad och arg.
För att?
Ja, för att det hände.
Det var ju väldigt fina gester av spelarna där som bildade en ring runt om honom. Och journalister och fotografer och sånt där visar stor respekt genom att inte springa fram. Och även tv-kamerorna drar undan bilder och så vidare. Mm. Och han är ju på rätt plats på ett sätt för att han får ju snabb hjälp med att komma igång.
Mm.
Men den stora frågan är, ska man verkligen spela matchen efter detta? En timme senare drygt?
Nej, jag tycker absolut inte det. Jag blev helt chockad när de sa det, att de skulle ta upp matchen en timme efteråt eller en och en halv eller vad det var sånt här. Så, nej, jag tycker absolut inte man skulle spela. Det är ju inte rättvist mot någon egentligen.
Nej, verkligen inte. Och man tittar på det här målet som Finland gör, med all respekt för att de krigar sig fram till den målchansen. Men det är ju en boll som jag misstänker att målvakten ska ta alla dagar i veckan egentligen. Men efter en sån här incident så tänker jag att det är ju, man kan ju inte, alltså det är ju inte läge att kritisera någon efter en sån här incident.
Nej, det är det inte. Och sen så, jag kollade inte på andra halvlek, utan jag, för mig var den matchen var liksom redan över, så jag kunde liksom inte ladda om batterierna och kolla på den en och en halv timme efteråt när de återupptog den. Så jag förstod inte att de spelade den överhuvudtaget.
Nej. Vi får vara väldigt glada och nöjda över att det gick bra till slut i alla fall, och att han förhoppningsvis snart är på benen igen. Sen återstår det väl att se om han intar fotbollsplanen igen.
Ja, absolut. Det viktigaste är ju att han blir bra igen, om man säger så. Sen så får vi se vad som händer här. Men jag hade nog, om det här hänt mig, så hade jag nog inte vågat spela vidare eller vågat spela fotboll mer.
Nej, inte jag heller. Absolut inte. Har det hänt någon sån här otäck incident när du har spelat?
Nej, inte som jag kan... Nej, inte så hemskt som hjärtstillestånd om man säger så. Men det har ju hänt att spelare har fått smällar i huvudet och liksom varit avdomnade några sekunder och sånt här. Och det är ju hemskt det också.
Absolut.
Och jag förstår det inte heller riktigt. Och var det när Frankrike spelade, va? Ja, så var det ju en som gick upp. Eller var det igår? Jag kommer inte ihåg. Det var en match i alla fall när de gick upp. En gick upp och nickade och så fick han en smäll och så föll han på marken med ansiktet neråt. Och man såg att han inte tog emot. Han tog inte emot sig, utan han var ju medvetslös. Och så jag var ju hundra på att de måste ju ta av honom. Han kan ju inte fortsätta spela efter det, för det är ju livsfarligt.
Mm.
Men de bara skvätte lite vatten på honom och så fick han hoppa in igen. Och det är för mig obegripligt alltså.
Ja, nej, det finns ju inte en chans att man hade gått in där och spelat.
Nej, och ändå är det liksom läkarna som avgör detta, och de vet ju absolut hur farligt det är, men de tillåter han att fortsätta spela. Det, jag förstår inte det.
Nej, verkligen inte. Du, nu ska vi faktiskt hitta på något ganska kul, Johnny. Du känner väl till de sju dvärgarna?
Nej, inte så mycket, men lite grann. Så.
Ja, prosit, blyger, trötter, glader, butter, kloker och toker.
Ja.
Jag tänker så här, att om jag säger prosit till dig, så ska du få säga någon fotbollsspelare som det stämmer väl in på.
Ja, det är väl Dennis Schiller i så fall.
Prosit blir den i skillen, ja. Blyger då?
Blyger är nog Lennart. Han från Älvsborg.
Lennart Nilsson?
Ja, Lennart Nilsson.
Ja, han får bli blyger. Mm. Trötter?
Det är nog Johnny Ekström.
Det är nog Johnny Ekström, ja. Glader?
Det är nog Glenn Hysén.
Det är Glenn Hysén, ja. Bötter?
Det är ju Jerry Karlsson.
Det är Jerry Karlsson. Och kloker?
Det är ju Stig Fredriksson.
Stig Fredriksson, ja, det är en bra betyg, stickan. Och toker, den kanske inte är lika rolig, men det finns ju också.
Ja, det är nog Dennis Schiller det också.
Han får två.
Ja, han får två.
Ja. Ja, det var snabba svar här på de frågorna, Johnny. Och nu kommer vi in på någonting som heter fem snabba. Och det borde ju passa dig. Fem snabba.
Mm.
Är du redo?
Ja.
Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
Bäst bland de sämsta.
Bäst bland de sämsta. Busgrogg eller findrink?
Busgrogg.
Halv special med västkust eller kebabpizza till middag i en hel vecka?
Halv special.
Vara med i Bondesökerfru eller vara programledare för Antikrundan?
Bondesökerfru.
Fastna i en hiss i ett dygn med en dyngrak Glenn Hysén eller Julia Roberts med gaser i magen?
Julia Roberts.
Ja, Julia Roberts. Ja, men det var ju ganska klara svar ändå.
Ja.
Ja, inga tveksamheter alls.
Nej.
Och eftersom det inte är några tveksamheter alls så tar vi en fråga till där det inte finns några tveksamheter. Och då tänker jag att nu ska vi landa in i låtval nummer 2 som jag också är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och inte minst varför.
Ja, det blir en italiensk sångare då som heter Venditti. Som sjunger Roma Roma, som jag tycker är otroligt fin och mäktig i och med att ja, de spelar den liksom när Roma vann serien då, Serie A 1984, så han är ju en riktig romanist-fan och då sjöng han den låten inför liksom 60 000 åskådare på Romas hemmastadion och det var riktigt mäktigt helt enkelt. Mm. Och en bra låt.
Gente che fa sospirare. Roma, 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 lassaci cantare. Da sta voce nasce un coro, so 100.000 voci che hai fatto innamorare. Roma, Roma mia,
har även gjort andra många bra låtar. Det är en riktig typ Italiens Magnus Uggla, om man säger så.
Mm. Ja, Magnus Uggla var ju en stor fan på 80-talet också.
Ja, absolut, absolut.
Det var tidigare det på den tiden.
Mm.
Du, vi ska gå vidare här i podden och vi ska fortsätta i ämnet musik. Därför att nu är det så här att Johnny Ekström, du är i final i Let's Dance.
Okay.
Med vem hade du dansat och till vilken låt? Och det här med då dansa, du kan välja precis vem du vill. Det är bara fantasin som sätter gränserna nu.
Ja, då hade du nog dansat med Jessica Andersson.
Ja, det är ett bra val.
Ja, verkligen.
Ja. Och vilken låt hade ni valt då?
Hade vi valt...
Hade det blivit en tryckare eller hade det blivit en bugglåt eller vad hade ni dansat?
Ja, det hade nog blivit en halvtryckare om man säger så.
Ja.
Jag vet inte vad det kallas för den dansen.
Nej, alltså, men det...
En vanlig sån här.
Ja, 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 men det är bara att välja en god låt i det då.
Ja, det får ju bli någonting med Human League.
Men det låter ju som ett väldigt bra val tycker jag.
Ja.
Du, vem skulle kunna få skriva sången om Johnny Ekström då?
Ja, det hade ju varit Magnus Uggla så va. Det hade jag gillat.
Det hade du gillat.
Ja.
Ja, vi får nästan tipsa Uggla om att han får göra en låt om Johnny Brottom.
Ja.
Vilket namn föredrar du där? Är det Johnny Brottom eller är det Kallebäcks Expressen?
Nej, det är ju... Brottom är ju liksom mest känt om man säger så. Så jag föredrar det. Men Kallebäcks Expressen är ju ett fräckt namn också. Så, men det blir Brottom.
Vilka var det som kom på de här namnen?
Ja, det var ju olika... Ja, lagkompisar och journalister och sånt här. Det har liksom funnits med rätt lång tid. Om man säger så.
Ja, det började tidigt.
Ja, men då får det andra smek.
Säger du med ett skratt. Vad var det första smeknamnet?
Nej, vi kan lika gärna ta det nu. De kallar mig ju för Schille bland annat. Han kallar mig alltid för Johnny Pung. Och jag tyckte inte om när han sa det där, för de andra hörde ju det också, kompisarna. Och då, Johnny Pung, vad är det med? Ja, en stor pung eller?
Ja.
Ja, men det var ju inte därför. Det var ju för liksom att jag stod på halva plan då och hade handen innanför byxorna och kliade mig på pungen liksom. Och det var därför jag kallades för Johnny Pung, inte för att jag hade en jättepung liksom.
Och det anammade Schiller naturligtvis ganska snabbt.
Ja, det var han snabbt på. Och Härstedt också.
Ja, Härstedt också. Ja, men de har ju fina smeknamn de också emellanåt.
Jo, det kan man verkligen säga.
Ja.
Men de kan man inte säga.
Nej, det kan man inte. Det här med landslaget och fotboll och idrott i synnerhet skulle jag säga. Det, egentligen så är ju det ganska starkt förknippat med musik också.
Ja, det är det nog.
Ja, alltså ni hör ju nationalsången när ni står ute med landslaget och jag tänker att ni har säkert haft någon musik i omklädningsrummet.
Ja, och sen även Champions League-entrélåten, den är ju, tycker jag, ett verkligt minne. Ett riktigt bra minne.
Mm. Hade du någon sån här låt som du liksom, det fanns ju freestyle och allt möjligt på den tiden, men liksom som du gick in i någon bubbla till och laddade upp till?
Nej, jag gjorde aldrig det. Jag lyssnade aldrig på musik innan matcher eller någonting sådär. Nej, det gjorde jag inte.
Nej.
Jag var så inne i mig själv så jag, även fall jag hade freestyle på mig så skulle inte jag liksom lyssna på låtarna, för jag var så koncentrerad på matchen liksom. Mm.
Var du liksom så där riktigt, så du hade speciella rutiner när du skulle gå ut för en match eller innan en match? Och...
Ja, jag hade hur många grejer som helst hela tiden. En rutin som jag följde. Det var en massa olika grejer. Jag skulle ha liksom ett speciellt liniment skulle jag ha. Och sen så skulle jag ha tunna strumpor. Och så, sen så hade jag ju fotbollsskor där jag plockat bort innesulan så att jag kom närmare marken och skorna blev lättare och man kände sig snabbare. Och sen hade jag... Allting var en rutin egentligen inför en match.
Mm. Snusen på rätt sida?
Ja, den satt alltid på rätt sida.
Ja. Du, vilket är ditt egentligen absolut bästa fotbollsminne som du kan ha?
Nej, det finns ju flera stycken, men... Jag tycker ju den roligaste tiden man hade, det var ju när man var liksom pojklagsspelare med kompisarna och gemenskapen och olika kupper som man var på. Så jag tyckte det var roligast egentligen att spela fotboll när man var en pojk. Mm. Och sen så blev det ju allvarligare och sen så är det ju naturligtvis första matchen i Europacupen 86 mot Aberdeen. När jag liksom missar en 3-4 chanser och sen till slut då sätter jag ett mål då. Det var ju en otrolig lättnad och stort. Och sen även Barcelona-matcherna när vi vann med 3-0 hemma och sånt här. Och när vi sprang ärvar runt Ullevi där. Och det var riktigt mäktigt. Och sen även första landskampen i Malmö och... Även första matcherna i italienska ligan, det var ju fantastiskt. Och... Mm. Ja, det finns jättemånga fina matcher.
Hur var det med pengar egentligen på den tiden? Tjänade man pengar så att man kan leva ett gott liv efter karriären? Eller vilken fas tillhör du i? Liksom om man säger idag så kan ju spelarna vara proffs i några år och så är de hemma. Liksom. Men ja. Och när började det eller... Slutade du precis innan?
Jag slutade precis när det började egentligen. Utan jag var ju... Jag slutade ju när bossman-domen kom. När man kunde liksom flytta fritt mellan olika föreningar. Mm. Så precis när man skulle kunna börja tjäna lite pengar, då slutade jag.
Men det här med pengar idag, det har ju blivit alldeles för mycket tycker jag i alla fall.
Ja, jag tycker själv att det är liksom överdrivet... Det är ju helt otroliga pengar det är nu, men det är ju så. Det är ju marknaden som styr, så det är så bara.
Ditt första kontrakt med Blåvitt var inte speciellt fett?
Nej, det var inte fett. Det var ju 84 då när jag skrev mitt första kontrakt. Då hade jag 25 000 om året plus matchpremier. Det var mitt första kontrakt.
Och sen sån här Volvo?
Ja, men den fick vi ju betala för. Hyra. Ja. Det var ju leasing på den. Så där gick lönen. Det var 25 000 om året gick bort det.
Där gick det bilen.
Ja, precis.
Ja. Var det ostmacka hos Ninni och Göte på Kamratgården?
Ja, det var väl det vi fick. Och så Kamratgården på den tiden, det var ju en liten byscha. Man fick liksom en trälåda och man fick stå där och... När man skulle hämta eller ta av sig kläderna fick man ju böja sig ner under taket liksom och hänga upp och ner kläderna. Så det har ju blivit en otrolig skillnad då från idag.
Jag måste ju säga att jag gillade den gamla Kamratgården. Det var en helt annan...
Ja, det är klart att man gillar den. Det var ju så mycket erfarenhet och jag gillar den också. Men när man tänker efter att... Hur det såg ut då mot idag liksom, så är det ju otrolig skillnad. Mm.
Och sen just det här tycker jag med omklädningsrummet, det är nästan det man saknar mest ifrån allt tycker jag. Alltså köttet, tugget, gliringarna, stämningen.
Ja, precis. Det är samma här. Det är det jag också saknar. Det är ju stämningen, omklädningsrummet och snacket som är i... Bland spelarna och även spelarna på den tiden så var man ju kompis med varandra också. Liksom. Det var ju, man var ju kompisar även vid sidan av planen. Och det är ju den tiden som var den roligaste tiden.
Absolut. Ja, det märktes ju i bussen när vi var väg och spelade för något år sedan. Och hela det gänget kom ihop. Det var ju inte tråkigt en sekund.
Nej, det är ju samma sak. Det är ju det som är så fantastiskt. Även för man liksom samlas nu 30 år efteråt så är det exakt samma tugg och kött som det var för 30 år sedan. Och det är ju underbart.
Ja, det är det. Nu tänker jag så här också att vi ska komma in på framtiden. Hur ser framtiden ut för Johnny Ekström?
Nej, det är väl... flyttar väl på som det gör nu ungefär. Jag har ett vanligt jobb och familj och nu så är jag väldigt engagerad i mitt barnbarn Rosie som jag fick här för ett år sedan. Så det är väl barnbarnen man ska vara med så mycket som möjligt nu när de är i den här underbara åldern.
Just det, du har ju precis blivit morfar.
Ja, precis.
Ja, det är ändå stort.
Ja, det är riktigt stort är det.
Du, sen har du ju två barn också, en tös och en pojk.
Ja.
Och Dennis heter pojken va?
Ja.
Spelade han fotboll?
Ja, han spelade fotboll också. Han var med Blåvitt först och sen så var han med Sävedalen och sen var han med i Lunden. Men nu så, med tjej och lägenhet och jobb och allting så har han slutat spela.
Det finns andra saker här i livet.
Ja, det gör det.
Ja. Och dottern, hon spelar ingen fotboll eller?
Nej, hon spelar ingen fotboll.
Nej. Du, Johnny, hur är du i köket?
Nej, jag är väl inget speciellt i köket kan jag inte säga.
Det är inte du som står för middagslagningen hemma?
Nej, det är det inte. Utan det är, jag har ju en italiensk fru så hon sköter det mesta av det.
Men du, Johnny, om du skulle nu laga en maträtt hemma. Vilken är din paradrätt då?
Nej, då blir det ju färsk makrill i så fall.
Ja, det är jävligt gött.
Ja, det är riktigt gött faktiskt. Jag brukar köpa det nu, speciellt på den här perioden fiskaffären så köper jag några makrillfiléer bara och så fixar ordningen rätt snabbt och överraskar familjen.
Vad blir det till det då? Potatis och spinat eller?
Nej, potatismos gillar jag faktiskt.
Potatismos, ja.
Makrill och potatismos och... en bra sås liksom med dill och enkelt men väldigt gött.
Och så en kall öl till det?
Ja, helst.
Ja, en gött denna?
Ja, det hade inte varit fint.
Har du smakat på den eller?
Ja, ja, jag har smakat på den.
Ja, gillar du den?
Ja, jag tycker den är bra.
Ja.
Och så en frisk, den passar väldigt bra till sommaren också.
Men annars när man är i Italien tänker jag liksom, när vi är inne på ämnet kök och så, där måste det ju vara väldigt mycket vin eller och även i Frankrike.
Ja, det är ju absolut, det är mycket vin där. Men det börjar komma, öl börjar komma mer och mer där också. Speciellt bland de unga, de dricker nog mer öl än vin där nu också. I Italien i alla fall.
Jaså? Ja, de har ju någon där som heter Birra Moretti, vet jag. Den är fruktansvärt god.
Ja, Peroni är den annan som heter.
Ja.
Ja, de gör jättegod öl också.
Men bortsett från öl och vin nu, hur löste du det med snus, tänker jag, när du var ute alla de här åren?
Nej, det var ju farsan som skickade en gång i månaden så skickade han 3 rullar på posten då. Det var hans uppgift.
3 rullar, 3 stockar alltså?
Ja, 3 stockar.
Ja.
Och de kom ju alltid som de skulle liksom. Det var ju jätteviktigt.
Ja. Vad sa de andra i laget liksom när du kom där med och slängde in en jättebulle under läppen? Fattade de vad du höll på med eller?
Nej, de var väldigt misstänksamma och det var liksom väldigt konstigt. De kunde inte fatta det att man kunde liksom stoppa upp en prilla i ovanläppen. Nej, de förstod inte det riktigt.
Men fick du någon där nere till att börja snusa?
Ja, lite grann så här. Det var ju, de försökte, men de försökte högst 1-2 gånger eller någonting.
Sen låg de dåliga?
Ja, sen var de dåliga. Så nej, det var ingenting för italienarna.
Nej.
Däremot tyskarna, de var ju mer vana om man säger så. De har ju, vad heter det? De har ju lite mer vana med att snusa i näsan, vad heter det?
Som den luktsnus?
Ja, luktsnus typ. Och de var inte så förvånade med snusen. Och de var ju mer modiga och snusade mer än italienarna.
Men på morgonen så ska du i alla fall ha ditt morgonkaffe, tänker jag.
Ja, det ska jag ha.
Det är viktigt.
Ja, det är viktigt. Och en snus.
Och en snus, ja. Ja, nu ser jag att du har ju en mugg framför dig här när vi sitter där. Där det står världens bästa pappa skrivet på danska eller något, eller vad är det?
Ja, eller norska.
Eller norska, ja. Har du fått den av Dennis?
Nej, den fick jag nog av min dotter, tror jag faktiskt.
Ja. Anledningen till att jag frågar dig om köket och det här, det är nämligen så att jag tänker att jag ska få bidra med någonting till ditt kök. Eller om det nu är så att du väljer att ha den här på jobbet, det vet jag inte. Men i alla fall så är det så här att alla gäster som medverkar här, de får en mugg. Som det står två låtar och en kändis, och självklart så får du ditt namn ingraverat. Så den räcker jag över till dig här nu, och så hoppas jag att du har den som ett fint minne från denna stunden.
Oj, tack, vad fin.
Ja, och den får du sätta på en väl vald plats här nu, tycker jag.
Ja, det ska jag göra.
Ja. Det har varit en stor, stor ära att få ha med dig här i podcasten, och ett riktigt, riktigt stort tack för att du ville medverka.
Ja, det var jätteroligt att vara med faktiskt, och riktigt roliga och bra frågor. Så tack själv.
Och med det sagt, kära lyssnare, så ska vi tacka för denna gången. Och vem som sitter framför mig nästa gång, det återstår att se. Men tills dess så får ni ha det så gott där ute. Hej då!
Hej hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.